Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt som blir årets första avsnitt så har jag bjudit tillbaka en av mina högt uppskattade gäster, Dr. Diamantis. Och det är med anledning av att han är aktuell med sin bok Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin. Dr. Diamantis studerade kinesisk medicin i Shanghai på Kinas motsvarighet till läkarlinjen. Att hjälpa människor med en hälsobalans, det är hans kall i livet. Och hans klinik är fullbokad långt framöver. Och på sitt Instagram-konto ger han råd och delar med sig av sin kunskap. Och nu är det alltså dags för boken. Spännande! Så vi ska naturligtvis prata om vad läsarna kan få till sig där. Och sedan hur viktig själen är i hälsoprocessen. Varmt välkomna som alltid till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen tillbaka till Så in i själen, Dr. Diamantis.
Tack så hemskt mycket, Agneta.
Hur mår du?
Jag faktiskt mår jättebra.
Ja. Hur hann du skriva en bok? Du som är så fullbokad och har liksom... Men du är ändå alltid så lugn, så att du känns inte som en stressad människa.
Nej, men jag har också mina stunder. Men jag måste säga att det gick fort. Mm. Fortare än vad jag trodde och fortare vad förlaget trodde. Men... Det kändes som att den fanns där. Det var bara att den behövde komma ut.
Mm. Hade du påbörjat lite, skrivit, antecknat och hade lite saker som du kunde plocka ifrån, liksom, eller?
Några enstaka.
Mm. Men det här är första boken.
Det är första boken.
Ah.
Ja, det är bok nummer ett i startskottet.
Hur känns det?
Det känns bra. Jag skojade med min fru och jag sa att det var en bra uppvärmning.
Ja. Okej, vad kan vi förvänta oss av den här boken nu? Vad skulle du kunna säga om innehållet? De här nycklarna?
Så varför? Syftet med boken, det var just att försöka förse mina patienter och alla där ute med vad är det viktigaste i varje hälsoresa? Mm. Och det är det mentala. Oavsett vad du vill göra, om det är träning, om det är kost, om det är livsstil, det börjar alltid med det mentala.
Mm.
Och då gäller det verkligen att kunna kartlägga sitt inre mönster. Mm. Så det här är ett verktyg, det är en handbok i vilken, om du är nybörjare eller vill börja en hälsoresa eller har redan påbörjat eller om du känner att du har fastnat någonstans, så kommer du kunna gå tillbaka till den här boken som nästan som en vägkarta.
Mm.
Och kunna stämma av med dig själv också. Hur är det? Vart har jag kommit? Hur långt har jag kommit? Hur känner jag inför det här? Och vart finns fortfarande problematiken, om vi ser så?
Så man kan liksom, man kan föra en sorts egen journal i den här boken och anteckningar och få lite koll på sig själv.
Precis, så det är mycket, mycket övningar.
Mm.
Jag ger många exempel där man lätt kan bocka av vart man kan också känna igen sig i vilka typer av mönster.
Mm.
Och så, det är inte att den ska ersätta någonting annat som finns där ute, men det är hur jag ser på saker och ting och vad jag önskar hade landat i mina händer när jag började min egen hälsoresa.
Eller hur?
Ja.
Du, hur svårt är det att bryta mönster egentligen?
Mönstren är oftast ett undermedvetet beteendemönster.
Mm.
Och oavsett om det är bra eller dåligt så är det per automatik. Det är en autopilot där som kör detta. Och när vi pratar oftast om mönster, då är det oftast ett mönster som vi vill bryta eftersom det inte tjänar oss. Det är inte bra för vår hälsa eller för vår omgivning.
Mm.
Och då är det svårt av ren vilja att bryta det.
Mm.
Som om till exempel jag har en dålig vana att äta mycket socker eller dricka för mycket eller sitta för mycket framför tvn, scrolla för mycket. Av ren vilja går det stundtals att bryta det mönstret en kort period.
Mm.
Men sen kommer det känslomässiga, det undermedvetna. Det finns en form av en koppling till en känsla. En djupare känsla som nästan man känner igen. Man kanske har svårt att sätta fingret på det.
Mm.
Men det kan vara till exempel att, så som i mitt fall, vi hade en bekant till familjen som kom hem till oss, låt oss säga fredagskvällar, och då hade han med sig vissa sötsaker.
Mm.
Och hela den stämningen och värmen kring de fredagskvällarna.
Mm. Fredagsmyset.
Fredagsmys associerar man då med just de här sötsakerna.
Ja.
Och då är det ofta när saker och ting blir för jobbiga, då vill man gå tillbaka till den känslan. Och då kan man använda man sig av sådana typer av
medel. För det blir en tröst liksom.
Precis.
I stunden.
Ja. Yeah.
Och då gäller det att hitta en annan tröst.
Mm. Det är första steget. Att kunna
Tänker, det är lite det som AA jobbar med. Att man ersätter liksom alkoholen med en annan tröst. En inre tröst.
Precis. Så det är första steget. Mm. Då nämner jag också att vad skulle vi kunna ersätta? Så istället för en godispåse kanske med dadelbollar.
Mm. Älskar det.
Ja, det är fantastiskt.
Dadlar är bra. Alltså.
Ja.
Mm.
Och att man sedan också förstår också varför man dras till det.
Mm.
Så man vill, ofta prata om att man ska vara disciplinerad.
Mm.
Så det man inte, du måste vara disciplinerad, du måste göra så, så, så. För det är så, ja, du måste ha struktur och komma till någon framgång.
Mm.
Men när jag säger att det finns ingen harmoni i disciplin, då börjar folk förstå lite vad jag menar.
Mm.
För att disciplin betyder detta. Jag vill äta en godispåse, men jag vet att jag borde äta en fruktsallad.
Mm.
Så jag går och köper frukten och jag hackar dem och gör fruktsalladen. Så sitter jag där och äter, men medan jag äter så tänker jag på godispåsen.
Mm.
Det finns ingen harmoni i det.
Nej, nej. Ja. Och hur påverkas vi av det? Den disharmonin.
Ja, precis.
Mm.
Vi ser det intellektuella och sen det emotionella kommer då hinna ikapp oss. Och vi kommer då falla tillbaka. Och så kommer alla de skuldkänslorna associerade med det.
Mm.
Och det blir ingen bra.
Mm.
Och istället brukar jag säga att vi lyfter upp den frågan. Och säger, vad är det? Jag vill befria mig från det.
Mm.
Jag vill befria mig från att dras till någonting som egentligen jag vill inte ha i mitt liv.
Mm.
Och på så sätt höjer jag mitt medvetande. Och så kan jag gå förbi det.
Mm.
Och där finns det finns ingen inre kamp. Det finns ingen inre konflikt i det.
Nej. Ja. Om jag tittar på min egen resa så är det ju det där att man liksom gör de här bra sakerna för sig själv. Och så kanske man faller man tillbaka in i det här som är hemtamt och vant. Och som slås igång autopilot som du pratar om.
Ja, precis.
Och det känner man ju igen. Men det där blir ju också under resans gång mindre och mindre. Skiftet sker ju liksom nästan obemärkt. Plötsligt har man bara förvandlas utan att man egentligen har förstått hur det har gått till.
Precis.
Det sker under resans gång.
Ja.
Eller hur?
Precis.
Och det är också viktigt att vara medveten om det som människa och lyssnare i det här
det
fallet.
Det är så fantastiskt att du tar upp just det här. Mm. För det är just det här att vi säger, jag ska göra förändringen.
Mm.
Men det är så ofta många inte förstår att jaget, jag tror jag är, vilket illusionen, är mitt beteende.
Mm.
Du säger, jaget och beteendet är ett och samma sak.
Mm.
Så jaget kan inte förändra sig själv för att det är vad beteendet är.
Mm.
Och med det sagt så vi kan modifiera versionen, illusionen, vem vi tror vi är. Men i slutändan så är det trots det en illusion.
Mm.
Så vad vi vill göra är att vi ska tillåta kompassen komma ner från sinnet ner till hjärtat.
Mm.
Så mer eller mindre det är också det hela boken handlar om.
Mm.
Och att det är inte en aktiv sak. Det finns, och jag delar upp det i två områden. Det ena är det praktiska.
Mm.
Och det praktiska och det relativa och det andra, det är mer det absoluta.
Mm.
Så för att klargöra det lite grann så är det personen vi tror vi är, det är det relativa.
Mm.
Och medvetandet bakom personen, det är det absoluta.
Absoluta. Det är det som jag ser som själen, eller hur?
Precis. Medvetandet, själen, det som är bortom tid och rum.
Mm. Hur viktig är själen i den här hälsoresan och förvandlingen? Hur viktig roll spelar den enligt dig?
Jag skulle säga att med insikten av allt vi inte är, personen, men att sedan kunna vandra och navigera oss mellan medvetandet, själen, till det relativa och personen, för att kunna också växa till sin fulla potential, men samtidigt att man verkligen vet att jag inte kan bli mera än vad jag redan är, eftersom insikten att jag är en själ och den kan inte varken bli mer eller mindre, finns där.
Mm.
Då finns det egentligen ingenting heller personligt. Låt oss säga jag skulle börja med en startup och det går fantastiskt och mitt namn bara sprids överallt och det blir ett multimiljonföretag, men så whoops, någonting händer, corona kommer och allt fallerar. Hur skulle jag bemöta någonting sånt?
Mm.
Du ser, om jag identifierar mig själv med hela den framgången för företaget, då kommer jag kollapsa som person.
Mm.
Men ifall jag redan har haft mina insikter och har förstått vad den här distansen till de praktiska och de yttre sakerna är, då är det så att jag kunde inte rå för och inte göra det här, så vi börjar om.
Mm. Just like that.
Exakt.
Nej, men det här är ju så viktigt att tänka på.
Ja.
Bara idag på vägen hit så bara gick jag runt och tänkte, men det spelar ju ingen roll vad någon annan tycker om mig. Det viktiga är ju vad jag tycker om mig.
Mm.
Det är ju bara där jag ska ha mitt fokus.
Yeah.
Andra får tycka precis vad de vill. Det ska liksom inte rubba mig.
Ja.
Och jag gick med den där tanken ett tag i kylan här ute. Och det blev så skönt. Det var bara en sån frihet i det. För att det var inte bara en tanke, det var liksom någonting som kändes i hela mitt system.
Precis.
För tankar är ju en sak när man påbörjar något och så går man och tänker liksom.
Mm.
Men i kroppen känns det inte, det har inte landat än som du
Exakt.
Säger. Kompassen har ju liksom inte kommit ner i hjärtat.
Om jag får tillägga, vi kan också se det så här, att ifall vi tillåter de andra påverka oss genom sina åsikter, då är det nästan som att vi låter dem vara manusförfattare i vårt liv.
Ja.
Medan när vi tar tillbaka den kraften, vi inser att men det är jag som är manusförfattaren och det är jag som är huvudrollen också.
Ja. Det här är ju så viktigt för unga människor.
Ja.
Jag pratar jättemycket med min dotter Maja som du också har träffat om just de här sakerna. När jag märker att hon påverkas av normen eller något som någon annan vuxen i hennes närhet har sagt och hon känner sig stressad runt att nu gör jag ju inte det och det och det.
Mm.
Jag har inte hunnit med det än. Jag är misslyckad. När hon kommer in i de där tankarna så försöker jag verkligen få henne att tänka att men Maja, vad är det som säger att normen är rätt? Du måste ju bara förstå vad din själ är här för att göra för resa i det här livet på jorden.
Exakt.
Det måste vara, hela ditt fokus måste vara på det och liksom känna in och upptäcka vad det är som du brinner för och vad du ska göra.
Precis. Återigen, ifall vi är där och ska ta till oss vad alla andra tycker, vi hamnar också i ett väldigt stagnerat sinnesstånd. Där det först och främst finns ingen tillit till min inre kreativitet. Och det kommer också från en djupare tro av självbild och självvärde att jag är inte tillräcklig som jag är. Vilket också är väldigt lätt att man hamnar ifall man inte har den starka grunden.
Det är jättelätt. Många hamnar ju där.
Precis.
I princip alla.
Precis. Och jag brukar kalla den också för den feminina energin som finns definitivt hos kvinnor men också hos män. Och då är det väldigt många, jag brukar säga att väldigt många kvinnor som kommer till mig har en fantastisk och vacker feminin energi, men de har tvingats in till ett maskulint beteende.
Jaha, kan du fördjupa dig lite i det där? Det där var intressant.
Ja, och det här, det maskulina om vi säger yang, motsvarande yin och yang. Så yin är det feminina och yang är det maskulina. Och det yang är alltid utåt och det är rastlöst och det är ett sökande. Och yin är det, den är mer inåt, den är mer till rot, till lags och grundad. Och den feminina energin, den kommer just för att kvinnan kan skapa det vackraste som finns och det är liv. Och i mannens rastlösa, undermedvetna sinne är att mannen försöker skapa någonting lika vackert så som kvinnan kan. Och det är liv. Så det maskulina har övertygat det kvinnliga, det feminina, att du kan inte bara vara där och vara till lags och vara till ro och helt komplett och glad. Du måste också, du måste bli någonting. Du måste göra någonting ut i arbetslivet. Gör en karriär. Medan att börja inse just sin styrka, att den kommer just från en energi och från en djupare plats som redan finns hos mig och i mig. Så finns ingenting yttre som kan egentligen störa det här.
Så ska kvinnor då göra karriär utifrån en annan utgångspunkt, utifrån en annan kraft?
Mer eller mindre generellt sett, den maskulina är mer intresserad i saker. Och det kvinnliga är mer intresserade i personer. Med det estetiska generellt sett. Och man ser också hos de flest sjuksköterskor, kvinnor. Och mest ingenjörer är det män. Men när man från väldigt ung ålder inte tillåter barnen, då, för det börjar ju där, att vara sitt autentiska jag.
Då hamnar att de ska in i normen, ja.
In i normen och de blir kritiserade på ett eller annat sätt.
Och bedömda. Efter dag,
och dömda. Då offrar de sitt autentiska jag och kompassen då kommer upp från hjärtat upp till sinnet. Och där de hela tiden försöker bli någonting som alla andra tror, som alla andra, egentligen vad de tror att de andra kommer säga vad, när du är tillräcklig och när du är lyckad, när du har lyckats, framgång och så vidare. Så hela samhällsstrukturen, du vet, påverkar också det. För om vi bara kollar då hur konsumtionssamhället baserat, det är just att vi ska egentligen gå runt och tro att vi har ett emotionellt svart hål som vi kan fylla med saker. Annars kan vi ju se hela Drottninggatan med hur många klädesbutiker den finns på den gatan. Och kanske till och med samma företag. De livnärs ju på det. Att man går och köper, man får en dopamin utsöndring i hjärnan, att man har köpt någonting och man associerar sig just med det köpet och det känns bra. Men ifall allihopa skulle vakna en dag och säga, vet ni vad, vi har tillräckligt mycket med kläder ett par år framöver. Det är många industrier som skulle fallera ifall kvinnan skulle vakna upp till sin storhet och till den vackra energin som hon redan har med sig. Och det är också det skiftet som jag försöker upplysa med samtal, för det hänger ihop. Du vet, problematiken när någon kommer till mig, det är inte bara på individnivå, det är det kollektiva från olika perspektiv.
Ja, och där är det ju svårt att bryta sig loss och fri också naturligtvis, eftersom det alltid är energi.
Ja.
Och det är den där starka energin, att det är liksom, så där ser normen ut. Så att det är klart att det här dras man ju in som till ett svart hål liksom.
Ja.
Sugs man ju in i det där, så det kräver ju sin styrka att komma till insikt med att jag ska finna min väg.
Precis.
Jag ska lita på min själ och inre röst och på mitt hjärta. Och jag ska inte låta mig påverkas av normen och vad alla andra säger och tycker. Och det är ju en svår utmaning.
Ja, och oftast brukar den här förändringen och skiftet i sinnet och medvetandet, det är nästan, tyvärr så är smärtan den födelsekanal som man behöver gå igenom. Och det ser för att, jag ser det också att vi har all den här typen av trauma som ackumulerar genom beteendemönstret från en generation till en andra. Där vi säger, nu börjar folk vakna upp genom stunder som jag kallar för själens mörka natt. När man verkligen man blir desperat. Man säger att jag kan inte verifiera den känslan som andra sa att jag skulle ha när jag har utbildat mig och jag har skapat företag och familj och köpt det perfekta huset och lägenheten och bilen.
Och jag kan inte lyckas.
Precis, jag kan inte verifiera. Jag är inte där. Mm. Och då börjar det här korthuset fallera. Och där börjar någonting. Då börjar man ställa de rätta frågorna. Att istället för hur, då börjar man ställa frågan vad är. Så för att ofta använder man sig också av fel verktyg och det är frågan hur. Och hur kan vi se som, det är väldigt maskulint och det är väldigt aggressivt för att det finns en sökare bakom den. Men låt oss se att frågan hur är en skruvmejsel. Och när vi gör vår inre resa, där har vi massa lösa muttrar. Så vi kan inte använda oss av en skruvmejsel, vi kan inte använda oss av frågan hur. Så i den inre resan är frågan vad är. För vad är en feminin fråga? Det är att jag står, jag kommer inte röra mig härifrån, men jag är öppen och jag låter det komma till mig. Så jag är redo för insikten. Och den kommer passivt. Så det är inte någon som söker. Så jag öppnar en fråga genom vad är? Vad är lycka? Vad är egot? Inte hur ska jag hitta lycka?
Ja, du öppnar med en fråga.
Precis, exakt. Och den frågan är att jag står här, jag är öppen för att det ska komma till mig.
Det är lite som de där frågorna jag fick från Deepak Chopra. Vem är jag och vad är syftet med mitt liv? Och han har ju fått dem från någonstans också naturligtvis. Ett namn som jag inte kommer på och kan uttala nu. Men någon sån här indisk gurumästare för lång tid tillbaka. Som började ställa de där frågorna och skrev din bok. Men Deepak sa dem till mig. Och det är ju precis det där. Att, och bekymra dig inte om svaren. De kommer när liksom tiden är mogen. Utan bara ställ dig frågorna. Och de har jag ju återkommit till med jämna mellanrum i livet. När jag har känt att nu är det ett skifte på gång.
Yeah.
Nu är det något nytt jag ska göra. Någon ny väg jag ska gå. Och jag behöver få hjälp att se den liksom. Och det är ju just det där att bara... Och då måste man ju vara väldigt närvarande med sig själv. Och jag tänker att de som lyssnar på den här podden, så tror jag att många är redan där, för det är därför de attraheras liksom till att lyssna på den här podden. Men man vill ju också nå ut till de där som kanske inte ännu är där. Till de här unga människorna också. Du möter ju många unga människor. Du var ju lite förvånad också över hur de mår, unga människor i samhället.
Precis. Jag tror när jag flyttade tillbaka från Kina och startade min klinik, så jag tror att det skulle mest pensionärer som skulle behöva hjälp med några skavanker och så vidare.
Ja.
Men medelåldern kanske ligger på med 30-35. Jag blir så förvånad. Och
är det inte så i typ i Kina där du har varit?
Ja, inte min erfarenhet, inte de avdelningar jag var. Nu, den nya generationen, de är väldigt mycket för quick fix i Kina också.
Och är det inte Japan det är så hög självmordsstatistik?
Tyvärr så är det.
Så det växer ju upp många unga människor som mår dåligt i den här typen av samhälle som vi har skapat på jorden just nu. Som känner den här stressen väldigt mycket. Sen är ju, nu generaliserar jag, men för det är ju väldigt många kloka, fantastiska unga människor som också kommer hit och som har ett helt annat tänk. Så att...
Jag tror just det här att potentialen finns där. Du vet, man kommer som ett specifikt frö. Med specifika möjligheter. Och det är just den här smärtan som behöver aktivera de här olika typen av centrarna eller djupa områdena i sinnet för att börja ställa de här rätta frågorna. För var och en ser saker och ting på ett annorlunda sätt. Och det som en god vän brukar säga till mig, att vi behöver hammaren på huvudet, men den får inte vara för lös, för då kommer inte vi börja ställa rätta frågorna. Men inte för hård, för då kan vi fastna i ett väldigt destruktivt beteendemönster. Mm. Men den ska vara så här lagom. Mm. Man behöver lagom mycket smärta för att man ska börja säga hej, vad är det som händer?
Ja, för att skjutsas i en ny riktning. Liksom.
Exakt. Exakt.
För att annars kanske vi inte gör några förändringar.
Precis.
I livet, om vi inte känner att vi mår dåligt i en situation.
Precis.
Då börjar man ju ställa frågorna. Ja. Det är ungefär som man kanske är i en relation som man inte, som man inte tycker känns bra och sådär. Så, det är ju något man kanske går bearbetar i ett år,
ja,
och funderar över.
Ja.
Men det är ju liksom de där sakerna som ändå knuffar en i olika riktningar vad det gäller jobb eller privatliv och sådär.
Ja. Jag har så mycket kärlek för den här yngre generationen som dels kommer till mig. Mm. För jag ser hur beteendemönstret från deras föräldrar har påverkat dem.
Mm.
Och beteendemönstret är det traumat som fört över från en generation till den andra.
Mm.
Och från andra sidan så finns det alla förväntningarna.
Oh.
På hur man ska vara, hur man ska bli, vad man ska göra, vilka man ska hänga med, vad man ska ha på sig och så vidare. Och däremellan är den här stackars lilla individen.
Oh.
Det är nästan som en så här smashed mellan två stora världar.
Mm.
Och där i den stunden ska de sen känna inåt, är det här jag, är det inte jag, är det här jag, är det jag vill eller är det vad som förväntas för mig?
Mm.
Och inte nog med det, att börja ställa sig frågan att mitt agerande, kommer det från plikt, skuld eller rädsla?
Mm.
Vad är det som driver mig? Mm. Eller är det kärlek?
Mm.
För alla de tre, plikt, skuld, känsla, skapar en negativ och destruktiv beteendemönster. Mm. Och det kommer inte hålla i längden.
Nej, verkligen inte.
Men kanske är stark om man kan klara av vissa utbildningar och vissa år av ett visst yrke.
Mm.
Men man börjar känna det i kroppen.
Mm.
Och den kommer sig ifrån på sitt sätt. Och det är då de kommer till mig.
Det är då min dotter var ju hos dig där. Och jag är så tacksam över att hon fick hjälp av dig. Och du gav henne några saker som jag... dels så sa du åt henne att hon skulle läsa Lev livet fullt ut av Eckhart Tolle.
Mm.
Och hon börjar läsa den också. Jag tror att jag har ju den boken hemma och haft. Jag har ju massor med såna här böcker hemma.
Mm.
Men jag tror inte att hon hade börjat läsa om jag hade sagt det. Hon har inte läst en enda av mina böcker, kan jag säga. Och jag har skrivit 11. Men vad heter det? När du sa det, så att hon har ju läst den. Och det har ju kommit saker till henne. Plus att hon skulle titta på Kung Fu Panda. Och det gjorde vi tillsammans. Jag var helt hooked. Och det här tipsen brukar jag, när jag är ute och träffar folk och i olika sammanhang, då brukar jag berätta den här storyn. Och då brukar jag också säga det här med Kung Fu. Har ni sett Kung Fu Panda? Då skrattar ju folk. Men det tipset var ju så otroligt bra.
Ja. Det finns otroligt mycket visdom. För den är ju baserad på Asien. Och där är ju sköldpaddan som är Oogway.
Mm.
Och han är mer... Han är daoistisk filosofi.
Mm.
Så hela språket de använder sig av, det är daoismen.
Mm.
Och daoismen är ju ett sätt att lära sig att leva med naturen och inte mot den.
Mm.
Med sin kropp istället för emot den.
Mm. Att vara i flödet lite.
Exakt.
Att det finns ju ett naturligt flöde för allt och alla.
Precis.
Och det är väl det, när man inte mår bra, är man då utanför det här flödet?
Precis.
Är det så?
Det är nästan som att vi simmar emot strömmen än att flyta med. Slappna
men vi människor är ju lite sådär också att vi har ju de här vokabulären, liksom, ja men kämpa och du vet att det finns det där i sinnet någonstans.
Mm.
Att vi ska kämpa för att det liksom, då är vi värda en belöning.
Precis.
Det blir liksom ingen framgång utan en kamp, verkar det som.
Ja, men vart finns harmonin i det?
Ja, exakt.
Ja.
Men att få det är ju liksom så inmatat på något vis att förändra den. Jag tänker ju mycket så.
Ja.
Men om det inte är lätt så är det inte rätt, finns det så här uttryck.
Precis. Mm. Men för att klargöra det för lyssnarna är att när vi säger kämpa, då menar jag inte att man inte ska ha mycket att göra.
Mm. Eller inte i träningen, kämpa på gymmet.
Ja, både träningen men också privatlivet och jobbmässigt och så vidare. Var fullständigt involverad. Var till 110%
engagerad
i det. Men inte i tron om att du som person kommer bli någonting mera.
Mm.
Du säger, om du gör det för att du inte kan rå för och inte göra det.
Mm.
Och du är där och skriver 5, 10, 20 böcker.
Mm.
Men inte i tron att jag ska bli nästa Deepak Chopra eller och så vidare.
Nej. För vi kan bara bli de vi är.
Precis.
Och då måste man ju upptäcka vem man är.
Det är det.
Det är ju den egna stora gåtan.
Ja, och jag brukar börja från andra hållet. Jag brukar säga, var tydlig med vem du inte är.
Mm. Vad bra, ja. Det är ju jättebra.
För att det är så lätt att man ska leta. Då återigen, vem är det som letar?
Mm.
Och är det jag som ska hitta mig själv?
Mm.
Är det jaget som letar eller jag mig själv som ska bli hittad?
Mm.
Du säger, det blir väldigt flummigt.
Mm.
Och det därför börjar med så här, okej. Är det här min idé om vem jag tror jag är? Är det verkligen jag?
Mm.
Oftast brukar de här sakerna vara baserat på minne.
Mm.
Så om jag skulle be dig, Agneta, beskriv dig själv utan att gå till ditt minne. Du ser direkt att det är väldigt svårt att beskriva sig själv.
Mm. Jag tänker bara att jag är själ hela tiden. Att jag sitter här som någon så här själ.
Precis.
Och betraktar.
Ja,
Dr. Diamantis.
Ja, men alltså det är fantastiskt. Alltså, kommer till en sån insikt att man ser, och även den själen, att det är ingenting statiskt, men även det finns en dynamisk komponent med olika färdigheter som man, för allting är i rörelse.
Mm.
Det vi ser, det perfekta existerar inte, för det finns ingen rörelse i det. Det har stagnerat.
Mm.
Och därför också i boken skrev jag, må du aldrig bli perfekt.
Nej. Nej, för då slutar man ju liksom att...
Det är ett slut, och det är inte. Det finns inget linjärt i någonting.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Medvetandets evolution, stod det i någon sån här pressutskick jag fick.
Ja.
Vad är det? Är vi inne i en medvetandets evolution nu?
Det är vi alltid.
Vare sig ja, det kan man verkligen. Det tänkte jag på när jag pratade med pappa häromdagen. Jag sa att jag fått till mig så mycket klokt från honom. Jag har det när jag pratar med honom. Och han tycker att jag är klokare än vad han var i den ålder, i min ålder. Och jag kan ju se det på min dotter, att hon är klokare. Så där ser ju jag en evolution naturligtvis ganska tydligt.
Men vi kan se det på det här sättet, att det finns ett materiellt och ett immateriellt.
Mm.
Och det materiella kan vi se då i universum, att från första början så organiserar sig allting in till mera komplexa saker.
Mm.
Så låt oss säga att i början fanns det bara partiklar. Okej, totalt sett finns det mer partiklar än vad det finns mer komplexa partiklar. Grundstenarna är alltid flera än vad produkten. Så det finns flera celler än vad det finns organ.
Mm.
Och så kan vi också se i naturen. Och allt har sin evolution, till exempel. Att jorden var ju tvungen också att gå igenom en evolution. Att fysiosfären, vilket är förutsättningarna för att något liv ska börja växa, var ju tvungen att komma först innan den biosfären, som är då människan, en del utav den. Så vi kunde inte ha flercelliga organismer innan vi hade encelliga.
Mm.
På samma sätt också kommer det till medvetandet. Alltså vi har flest djur som är instinktsorienterade. Sen har vi däggdjuren som har en form av, det är inte bara ren instinkt. Och sen har vi människan som har kommit, vi är medvetna om att vi är medvetna.
Mm.
och i mänskligheten i sig kan vi börja särskilja att det finns vissa som har en högre medvetenhet, och det är just det att man bryter sig loss från egot, vilket har fyra faser, och det nämner jag också i boken. Och det är just det här att man ser att det finns på ett globalt perspektiv, hela universum, men också hos mig, inne i mig, på medvetandet. Och det är just det här, jag har inte hittat något motsvarande ord på svenska, men to purify oneself. Att man nästan ska bli mer finkänslig. Det är saken i mig som jag relaterar som jaget. Att det är hela tiden att man går tillbaka och tittar på det och säger, är det där verkligen jag? Och inte att jag ska hitta någonting annat, men att jag ska landa i utrymmet att jag är betraktaren som ser.
Att man blir objektiv med sig själv.
Exakt.
Subjektiv med andra. Det är Kierkegaard där som jag återkommer till ibland. Han har ju något sånt. Att det är den stora utmaningen. För vi är ju i grunden är vi ju liksom subjektiva med oss själva och objektiva med andra. Man skiftar det där för att bli medveten. Hur öppet ser du Sverige är inför det här alternativa och förebyggande vård? Hur är Sverige där tycker du?
Jag kan bara säga från egen erfarenhet att människan kommer alltid söka sig till lösningar. Det är det. Oavsett om det finns en medicinsk modell som, det är den västerländska som är här i Sverige. Men det finns flera medicinska modeller helt enkelt. Och varje medicinsk modell ser på saker och ting från sin specifika lins. Nu att säga att min lins är den rätta linsen är som att säga att min religion är den enda och den rätta religionen. Det blir också väldigt våldsamt på vissa sätt. Men om man ser till exempel från Kinas perspektiv att där är utbildningarna likvärdiga. Där kan någon som har studerat kinesisk medicin sedan fortsätta in till den västerländska och till och med bli kirurg. Så som den kardiologen som föreläste för mig. Och vice versa. Sjukhusen är delade många gånger i två delar. Den kinesiska medicinska avdelningen och den andra. Där den ena avdelningen kan ta in och de kan bjuda in en expert från den andra, låt oss säga, sidan.
Så det finns ett samarbete där?
Precis.
Men finns det i Sverige?
I Sverige tyvärr så finns inte det.
Vad inte tror du det beror sätt. På?
Jag tror det är kulturellt. Ja. Kinesisk medicin kom till Sverige för i stort sett inte så länge sedan.
Nej.
Antal personer som har studerat hela läkarutbildningen i kinesisk medicin är också väldigt begränsade. Från Sverige, vad jag vet, är det bara jag som har flygit över och läst hela utbildningen. Och det är viktigt att börja, för att någonstans har vi hamnat det också med moment 22. Om man inte har resurserna att kunna utbilda de som är intresserade på ett bra sätt, hur ska man sedan kunna också ha ett bra samtal med kompetenta personer? Så det är ju också otroligt viktigt. Och alla, oavsett utbildning, menar bara väl. Sen kan ens insikter och kunskap vara begränsade. Och de kanske inte har lika många verktyg. Men oavsett medicinsk modell, man måste veta vad man kan förvänta sig också.
Det känns ju som samhället har så otroligt stort behov av att få både fysisk vård och själavård på något vis. Det känns som att det behovet är så stort i samhället. Det som är sjukt i själen och tomt tar ju liksom fysiska uttryck efter ett tag. Så att det behövs ju hjälp på så otroligt många olika plan. Räcker vården ens till att hjälpa? Hur ska vi kunna hjälpa?
Hur ska vi hjälpa individen?
Ja, och det känns ju som att det kommer ner till individnivå då lite grann. Att man kanske måste börja reflektera lite och hjälpa sig själv. Och inte bara hamna i händerna på samhället som alltid. Om det inte är akut naturligtvis.
Precis.
Akut, att man behöver opereras eller du vet, allt det här akuta. Men det här förebyggande, att må bra. Där måste ju vi som individ kliva in själva, eller hur?
Ja, och samtidigt vill jag lyfta fram också i den västerländska medicin så finns det modeller som den biopsykosociala modellen. Och mer eller mindre vad det betyder att vår biologi följer vår psykologi och vår psykologi, vår sinnessystem följer de sociala omständigheterna som den är formad efter. Så där går man hela vägen till barndomen. Så det finns den insikten och kunskapen. Och så finns det också tvärvetenskapliga områden som är den psykoneuroendokrinologi. Som mer eller mindre vår mentala status. Hur det påverkar både nervsystemet och sedan både det hormonella och och immunsystemet också.
Mm.
Så det finns psykoneuroimmunologi och psykoneuroendokrinologi.
Det här är ju grekiska för mig, rent ut sagt.
Ja, det är väldigt långa, komplexa namn.
Ja.
Men det, vad de syftar till, det är att vår mental hälsa och hur vi är formade, vår mentala infrastruktur, sedan kan påverka vårt nervsystem och immunsystemet, med hormonella systemet också. Mm.
Ja, det finns ju massor med olika hjälp att få om man liksom söker och behöver hjälp mentalt och fysiskt och emotionellt och allt möjligt där ute i samhället. Men det är också svårt att veta. Ibland kanske man inte ens har råd att ta så mycket hjälp som det finns. Och, och ska man gå via andra kanaler, via landstinget eller något, då kanske det är jättelånga köer för att liksom få. Och det är ju det där liksom ibland som jag bekymrar mig om i samhället. För att att vi inte tar hand om varandra och oss själva.
Ja.
Jag vet inte vad som kommer att krävas för att det här ska skifta på något sätt.
Jag tror att det är ett kollektivt uppvaknande.
Mm. Tror att vi är i det nu?
Jag tror att till viss del så är vi ett skifte på ett och annat vis. Mm. För att, och det kommer i jämna perioder.
Mm.
Och alltid är det skifte, kommer med motstånd och det kommer med mycket smärta.
Mm.
Men när det kollektiva är redo, det kommer ske oavsett.
Mm.
Oavsett om jag försöker eller inte. Oavsett om jag trycker på eller om jag håller tillbaka. Du vet, kraften är så mycket större.
Ja.
Och vi kan se de skiftena till exempel från när vi hade kyrkan som var den centrala auktoriteten till att forskningen visade att och vetenskapen visade att men vet ni vad, det är inte jorden som är centrum i universum, det är faktiskt solen.
Mm.
Och den första som sa det, chopp, ingen hals längre.
Nej, nej.
Men sen så började fler och fler började få såna insikter. Fler forskare, och man började prata om det och så vidare. Och till slut så tippade över. Och då blev
det för mycket åt andra hållet.
Precis, det var ju de som försökte hålla tillbaka. Mm. Och då är det egentligen också att en form av identifiering med vad som är en form av konservativ ideologi. Mm. Just för att man har någonting investerat i det. Men sen det kommer, för det är hur hela de här energierna flyter på. Och vi har ju olika typer av epoker, och varje skift kommer tyvärr också med smärta.
Men är det så att de här, tänker du att det pendlar, att det pendlar liksom åt det ena eller andra hållet, och däremellan är det balans liksom?
Nej, det är inte åt ena. Det är det här, det kollektiva medvetande evolutionen av det kollektiva medvetandet. Och det är just att det blir mer organiserat och det blir mer sofistikerat och så vidare.
Mm.
Och vi är ju i en period i tiden nu som vi har otroligt mycket information, och alla går runt och försöker, de är nästan som en mänskliga Googles, och man ska bara veta.
Ja, det går ju inte att hänga med liksom. Det går ju inte att försöka greppa det med liksom hjärnan på något vis.
Precis. Man måste börja också frågasätta sig, varför ska jag kunna allt det här?
Ja. Är det viktigt? Vad är det som är viktigt? Liksom?
Inte bara med det, för med den informationen och kunskapen, det kommer också med stor insikt. Och ett exempel är just till exempel andra världskriget. Genom teknologin och insikten hur man ska dela på atomer kan vi antingen göra kärnkraftverk och förse hela världen med elektricitet. Men så var det någon som sa, men vad om vi gör en atombomb, se hur högt det smäller. Vi måste börja inse att bara för att vi kan göra någonting, ska vi göra det.
Mm.
Och det är just den här, och jag tycker om Batman-filmerna av anledningen till att just with great power comes great responsibility.
Ja, precis.
Precis, och vi måste börja applicera det hos oss själva.
Mm. Exakt.
Ja.
Du, det där med att ska och inte ska göra, nu bara dök det upp ett minne som vi pratade om sist vi sågs där, om det här med kallbad som är så populärt. Och då så sa du, alla ska inte göra det. Jag har inte kört kallbad, men jag har börjat duscha kallt. Efter den vanliga duschen så duschar jag kallt. Jag tyckte att det har varit skönt.
Ja.
Finns det hälsoeffekter i det, och vilka ska göra och inte göra det?
Det bästa är om man har badat lite varmt innan. Som
jag duschar ju varmt innan vanligt.
Ja. Och sen kan man avsluta. Men väldigt många går nu och bara hoppar in rakt ut i kallt vatten.
Istället för, som i Finland, sitter man i bastun innan.
Precis. Då är man lite mer safe. Ja. Såklart, de som är hjärt-kärlsjukdomar måste vara försiktiga. Så att de hoppar in utan att de, för första gången. Sen enligt kinesisk medicin så pratar vi om, är du väldigt lättfrusen av dig?
Mm.
Och då pratar vi om man har brist på yang-energi.
Mm.
Då är det andra symptom som till exempel att man är frusen av sig hela tiden, att man är lös i magen. Det är ett annat tecken att man nästan vill bara dricka varmt och äta varmt.
Mm.
Inga råsallader, det blir inget bra för magen och så vidare. Det kan vara tecken på att man fryser och man har brist på yang-energi, värmen.
Aha.
Då är det inte så bra att de hoppar in. Och oftast brukar de vara som blir förkylda direkt efter.
Aha.
Och så blir de bra efter kanske 2 veckor. Och då säger man, det var en tillfällighet. Vi hoppar in igen. Och så blir de förkylda igen. Och
det hjälp, det är ju en hel vetenskap om man ska lära sig. Liksom. Och det där kan ju också variera.
Ja.
Ibland kan man ju vara, jag menar, ibland kan jag vara lös i magen och ibland är jag hård. Vad är det liksom som gör att det skiljer sig?
I kinesisk medicin säger vi att om man har alternerad avföring tillsammans med några andra symptom, som till exempel uppsvullen efter mat, att man kanske har ett stressigt beteende, att man stressar, är kanske lite lätt irriterad eller frustrerad, så kan det ha att göra med att qi, som energin då, är stagnerad tillsammans med lite hetta. Och vi refererar det till levern. Vi kan också se det från ett annat perspektiv, är att oftast i det beteendemönstret där man är lite stressad så är man då i fight or flight, mer eller mindre hela nervsystemet i fight or flight. Och när man är det så utsänder man inte magsyra som man ska, man utsänder inte matsmältningsenzymer som man ska, man bryter inte ner maten på rätt sätt eftersom kroppen tror att man är under hot. Då tänker den inte, men nu ska vi bryta ner mat. Vi bryr oss inte om det, vi måste bara överleva. Men den här externa björnen är ju en intern björn som säger att det aldrig är nog och jag måste hela tiden pusha mig själv och prestera. Och på så sätt kommer då ofullständigt nedbruten mat ner till tarmarna. Och då skapas också med tiden en form av dysbios eller obalans i tarmfloran. Inte bara av den ofullständiga nedbrutande maten, men också av stressen som bara... Ett tillfälle av stress kan döda miljontals av goda bakterier.
Och då, Jesus.
Ja.
Det är ju en hel värld där inne. Det är ett helt universum i varje människa.
Ja. Och mer eller mindre hur man kan se också på den alternerade avföringen från fysiologiskt perspektiv är att är det en obalans då i tarmfloran, då kommer ju kroppen känna av det.
Mm.
Och speciellt om det finns några dåliga bakterier som inte ska vara där. Och då tömmer den då tarmen för att inte de här ska växa till sig. Men vid nästa tillfälle har den ju förlorat möjligheten att dra till sig den näringen från föregående måltid.
Mm.
Och då resonerar den om, men då får vi se till då att vi tar ut så mycket som näring som möjligt. Och då blir man lite hård i magen. Samtidigt som man tar näringen så växer de dåliga bakterierna till sig. Den blir en dålig kvot mellan dem. Så att nästa gång säger jag, nu har vi för mycket av det dåliga, nu tömmer vi igen.
Men hjälp, men hur får man balans i det där då? Det handlar ju inte bara om att liksom undvika stress, antar jag.
Nummer ett är att få över hela nervsystemet från fight or flight, sympaticus, till parasympaticus, vilket är här och nu. Så det är det också, jag har otroligt mycket övningar och råd och tips i boken, för att det är nummer ett. Kroppen kan inte läka ifall vi är i fight or flight. Vi kan inte bryta vårt mönster ifall vi är i fight or flight. Vi kan inte börja programmera om vår hjärna ifall vi är i fight or flight, vilket är betavågor i hjärnan. Och då blir vi också mer högkänsliga. Så många brukar säga idag att de är högkänsliga. Men det finns 2 typer av högkänsligheter. Och en är typ av överlevnadsmekanism där det kommer från stress. Det är mer eller mindre att man måste skanna sitt område och veta, vart är hotet? Vart ska jag fly ifrån? Vi blir också mer materialistiska. Vilken sten ska jag ta och kunna använda som vapen?
Just det, vilken, och vi ska skydda oss också med alla materiella saker.
Precis. Medans att få över sedan nervsystemet till här och nu, då kompassen kommer ner också från hjärnan ner till hjärtat. Och då är det också vår elektromagnetiska fält som stärks. Så vad som händer nu egentligen är att våra 2 elektromagnetiska fält skapade utav hjärtat kommunicerar med varandra. Och det är därför så otroligt viktigt också att man ses och träffas.
Just det. Vilket vi inte gjorde under pandemin speciellt mycket.
Precis. För att det är den kommunikationen också. Det stärker oss. Och vi är väldigt visuella av oss. Och det är först då när vi kommer till här och nu som vi kan tillåta det här utrymmet expandera mer och mer. Om man ser att någon som är i fara, rädsla, då är det här elektromagnetiska fältet väldigt litet. Och är man då i love and compassion, och därav finns också en sån typ av meditation i boken, att man kan expandera det här mer och mer. Och det blir en annan typ av högkänslig. Och det är nästan bara att jag sitter i din närvaro, så kan jag få en form av känsla av hur du mår, eller hur den bredvid mig i busshållplatsen mår.
Man kan känna det utan att man tar in det och tar på sig det, eller hur?
Precis. Precis.
För det är ju vissa också, man känner in utan att man förstår det, så mår man, är man plötsligt ledsen.
Precis. Och det kommer också.
Hur skyddar man sig där?
Skillnaden brukar vara den, att är man i fight or flight, då är man också väldigt sårbar. Och den typen av känsligheten, det är nästan som den penetrerar dig, och den nästan suger ur din energi. Medan om du har landat i ditt hjärta och du nästan kultiverar den typen av energi, den neutraliserar andras typer.
Så de påverkar inte dig, men du påverkar dem?
Exakt.
Det är ju fantastiskt, det är ju jättevackert.
Och ett exempel, ett vanligt exempel är när patienter kommer in till mig på kliniken som första besök, och då känns det nästan som att de är lite stressade, nervösa och bär mycket på sig. Vissa känner som om det är någon form av arbetsintervju, pratar väldigt snabbt, men med tiden så börjar de komma ner till min nivå, och då är samtalet mycket lugnare, vi pratar lite saktare och det känns bättre. Och det är en anledning varför vi går ut till skogar, och vi tycker om skogen och naturen, för att vår elektromagnetisk fält och vår frekvens neutraliseras av skogen.
Det är ju så läkande alltså.
Exakt.
Ofta jag känner när jag mycket, så brukar jag bara tänka att jag vill ut till en stubb i skogen. Men jag kan tänka mig också att när man kommer till dig och sitter där och får de här frågorna, så kanske man inte har så himla bra koll på hur mycket man har du sovit, hur sover du? Ja, så kanske man kanske inte vet exakt, man har inte fört någon dagbok eller någon koll. Visst måste det kunna vara så när man kommer till dig också?
Ja, oftast har det att göra lite relaterat med vilka känslor som finns underliggande vissa beteendemönster. Det är där jag försöker gå in och grotta, för att det är det som är roten. Så det börjar alltid med min självbild. Det kommer sedan skapa ett typ av beteendemönster. Så det är där vi försöker sakta sakta öppna upp de här hårt dra ihopsatta sidorna. Väldigt försiktigt, utan att riva en sida, för att se lite vad det som har hänt tidigare i livet, och hur har du reagerat till vad som har hänt, och hur har det satt sig som en mental flisa i ditt sinne. Och bara på det sättet bara lyfta medvetandet och bli medveten om varför jag gör som jag gör och känner som jag känner.
Vad finns det för råd som man kan ge då, om man vill göra typ små förändringar som ändå ger en väldigt stor skillnad?
Jag skulle säga, börja med det absolut enklaste. Det enklaste som kan göra störst skillnad. Och det är bara en sak idag. Och det kan vara mer eller mindre från att just i den här stunden, oavsett vart jag är, så vänder jag blicken inåt. Och bara känner efter. Är jag i mitt hjärta eller är jag uppe i mitt sinne? Och är jag uppe och presterar och jag försöker för mycket, hämtar mig själv hem. Jag hämtar hem mig och jag landar. Och det krävs bara nästan en millisekund.
Ja.
Och jag kan göra det när jag går på väg till kafeterian, eller under min lunchrast, eller när jag har en liten break för att gå till toaletten.
Ja.
Hämta hem mig.
Ja.
Att jag nästan hela tiden går över från fight or flight till här och nu.
Jag gör det ofta, jag lägger handen här ofta.
Ja, perfekt.
Jag har mina nyckelben här, så det är tummen och pekfingret på nyckelbenet här, precis ovanför hjärtat. Där lägger jag handen ofta, och så bara tar jag några djupa andetag. Och gör lite det där som du säger. Jag vet inte varför jag lägger handen här, men det är en känsla av att jag får kontakt med mig själv inåt.
Det är ditt hjärta.
Jag tycker det är så fint att tänka att man ska göra det där lite då och då under dagen.
Ja.
Jag tror att det där har fantastiska hälsoeffekter. Den där lilla, lilla, lilla grejen.
Definitivt. Och sen någonting som kan vara en bra övning, kan vara en tacksamhet. Så när du är på väg till jobbet, antingen bäst att säga det högt.
Ja.
Bara en minut. En minut, säg högt i bilen allt du är tacksam för. Och det kan vara vad som helst. Gör det en minut varje dag. 2-3 minuter. I en vecka får du se skillnaden.
Jag tror att trixet är också att inte ha
att man måste bestämma sig till slut. För att om man håller på och söker och ska må bättre och sådär, så blir det ju, det finns ju hur mycket som helst där ute och grabba tag i. Och då blir det att man bara fortsätter och fortsätter, och så kommer det nya verktyg och nya verktyg och nya verktyg. Mm. Jag tror jag skriver lite om det här i min bok också. Och då kan det här vara två saker man bestämmer sig för, det är de där två sakerna som du har sagt nu. Och så gör man dem kontinuerligt under en tid för att se vad de får för hälsoeffekt.
Mm.
Jag har nu under ett år så har ju jag, nu mediterar jag morgon och kväll. Mm. Det kanske blir 10 minuter på morgonen, 10 på kvällen, ibland lite mer. Innan jag gör någonting annat överhuvudtaget. Mm. Och sen har jag tagit upp min bok En kurs i mirakler igen. Du har talat om den. Nu har jag pratat om den i så många poddavsnitt, så att nu kommer den att sälja slut. I den så finns det ju en textbok. Och sen så är det då en arbetsbok. Och då är det en övning per dag i ett års tid.
Mm.
Och nu gör jag den för tredje gången.
Ja, bra.
Och det är så skönt den här gången. Men det är verkligen ett sätt att bli medveten om. Jag tror dagens övning är, i alla fall när vi spelar in det här, så är dagens övning, jag skulle kunna se frid istället för detta.
Mm.
Jag skulle kunna se frid i den här situationen istället för detta.
Och
det, så det, alla övningar är, och så går jag med dem hela dagen. Och det är en sån där grej som jag också tänker är, nu har jag bara de här sakerna. Sen har jag varje möte som jag har i podden. Jag lär ju mig något i varenda möte jag sitter här. Mm. Så det är ju världens bästa jobb. Men att ha bara de här få verktygen.
Ja.
Att stanna upp som du pratar om. Att gå igenom vad man är tacksam över.
Ja.
Kanske inte bara en gång på dagen. Utan när man känner, när man kommer på det.
Mm. Definitivt, ja. Absolut.
Det kommer att skifta fokuset så mycket. Det kommer att göra så mycket för hälsan.
Ja.
Man behöver inte så många mer verktyg än så.
Man är god väg.
Ja. Sen är det ju väldigt bra att påminna sig.
Ja.
Att läsa den här typen av litteratur.
Mm.
Och det finns ju många böcker, men varje bok tillför något och ger en påminnelse. Och har man en låg dag, då kan man ju alltid titta på Kung Fu Panda.
Absolut, alla dagar i veckan.
Vad händer framåt då, Dr. Diamantis? Är du kvar i Sverige och tar hand om oss?
Jag har ett litet tag till blir jag kvar.
Ja.
Jag är på en väldigt bra plats just nu.
Mm.
Just nu vill jag inte göra någonting annat än att skriva.
Du kommer skriva fler böcker.
Som jag sa, det här var en bra uppvärmning.
Ja, skönt. Vad härligt.
Så vi får se. Det finns ett antal böcker i mig, känns det som.
Mm.
Folk frågar efter att få höra lite mitt perspektiv till saker och ting.
Men du kommer ju fortsätta också vara den här läkaren i kinesisk medicin, eller
definitivt.
Hur?
Det är mitt, jag älskar.
Det är ditt kall.
Ja, jag älskar just det här one-on-one och behandla.
Mm.
Det är vad jag gör nästan dagligen, till och med lördagar just nu.
Mm.
Men samtidigt försöker jag hela tiden hitta på nya lösningar till människor där ute, eftersom det finns en sån lång kö att komma till mig.
Det är så stort behov, ja, som vi pratade om.
Så den här boken är en del av det här.
Mm.
Och sen så jobbar jag med att starta Vida Health Center, som är ett holistic biohacking gym.
Mm.
Där vi kommer inkludera många olika typer av metoder där folk kan ta sin hälsa i sina egna händer.
Mm.
Och inte bara på ett fysiskt plan, men också på ett mentalt plan.
Mm.
Så vi kommer att ha både olika typer av klasser och träningar och cirklar.
Det är ju jättebra.
Ja, men även meditationsrum och saltrum och floating tank och infraröd bastu. Just för att en person ska kunna ha alla redskap för att hjälpa sig själv.
Fantastiskt. Det andra hade jag hört talas om, men saltrum, vad är det?
Så saltrum, det går tillbaka till början på 1900-talet, slut på 1800-talet i Polen faktiskt.
Ah.
När gruvarbetare från kolgruvor hade stora problem med sina lungor. Medans gruvarbetare i saltgruvorna, inte bara att de inte hade problem, men de var mycket friskare än vad andra människor var. Och de hade väldigt låga incidenter av specifika både hudsjukdomar, men också respiratoriska eller lungbesvär.
Mm.
Och det är just för att saltet, joniserad salt som finns i luften, är då också antibakteriell och bra mot inflammation.
Ska man ta lite salt? Det var någon som sa någon gång att jag skulle lägga lite salt under tungan, så här havssalt.
Aha, nej, det är inte just på det sättet.
Nej,
så saltet då, när man sitter i ett rum fullt med salt och det är Himalaya salt, då finns saltpartiklar, joniserad salt som har olika typer av hälsofrämjande effekter.
Mm.
Och det blir också ett meditativt tillstånd, och vi vill förse det, vi vill ge den här möjligheten till människor och kunna gå och sitta där, bli hjälpta.
Ja, men det där är så betydelsefullt, och där finns ju också våra kyrkor.
Ja.
De är ju öppna, de allra flesta kyrkorna. Bara gå in, oavsett om man är religiös, troende eller icke, att bara gå in och sätta sig i en kyrka en stund och landa. Och tänka på vad man är tacksam över.
Exakt.
Nej, men de här platserna, vi måste ta hand om oss och varandra. Det är ju det. Den här kliniken ser jag fram emot. Har du kommit långt med det?
Ja, vi jobbar med den. Vi är ett team av fem. Och det kommer, vi tror att det kommer vara det nya gymmet som kommer att finnas. För att just med den här samtidigt som det skiftet går bara från det fysiska mer till mentala. Vi måste integrera de två delarna.
Mm.
Och inte bara det ena, inte bara det andra, men att integrera de två för att verkligen ge kroppen alla möjligheter att kunna fungera som den ska.
Det är ju väldigt mycket fokus på att, vad man ska äta med alla olika bantningstips hit och dit.
Mm.
Och att man ska träna kroppen. Liksom. Det är otroligt mycket fokus på det. Det är inte lika mycket fokus på själen.
Ja.
Om man inte är intresserad av det. Ja. Men media fokuserar inte så mycket på det. Media fokuserar liksom på. Men den där kanske förändras.
Vi får se. Tyvärr så säljer det inte lika mycket.
Nej, det är därför inte media fokuserar på det.
Ja, det är svårt
det säljer
att...
inte.
Ja. Det säljer inte att någon ska bara sitta och meditera. Man kan göra det hemma. Så mer eller mindre vi kommer ha föreläsningar. Lär dig där. Mm. Gå och sätt dig. Gör det. Inga bortförklaringar. För den som vill ta sin hälsa i sina egna händer.
Ja, och där måste vi någonstans engagera oss i vår egen hälsa.
Ja.
Det är mycket som vi kan göra själva.
Vi kan mer än vad vi tror.
Vi kan mer än vad vi tror.
Ja.
Tusen tack! Diamantis, Dr. Diamantis.
Tack så hemskt mycket.
Kokovinos. För att du kom och gästade min podd igen.
Tack.
Nu ser jag så mycket fram emot att läsa din bok.
Ja, vad kul.
Tack.
Tack, Agneta.
Så fantastiskt intressant. Varenda gång det är att få sitta och prata med Dr. Diamantis. Och jag är så glad att han kommer med den här boken nu, Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin. Jag tror att det kommer finnas jättemånga bra tips och råd i den. Och det är ju just det här att hitta de här små förändringarna, de här verktygen som man håller sig till i alla fall ett tag för att se hur de hjälper. Man behöver inte ha så där vansinnigt många verktyg eller behöver inte göra några jättestora förändringar heller som ska ta flera timmar varje dag, utan man kan göra små saker som får väldigt stor effekt på den inre friden och lugnet och på den fysiska hälsan. Så jag hoppas att ni känner er inspirerade av det här samtalet och kanske läser ni också Dr. Diamantis bok. Eller följer honom på Instagram där han också delar med sig av en hel del råd och tips. Ah, tack hörni. Det är januari nu när det här avsnittet sänds. Ett nytt år. Vi ska ta tag i nya saker eller upptäcka nya saker i oss själva. För att precis som Dr. Diamantis säger, vi är ju de vi är. Vi kan inte vara några andra än de vi just är. Men vi kan vårda och älska och förädla just de vi är. Att upptäcka vilka vi är och plocka fram allt det där fantastiska som finns djupt där inom oss. Kära, kära vänner och lyssnare där ute. Tack för att ni lyssnar på Så in i själen. Tack för att ni tar till er en massa saker här. Och tack för att... ni har lovat er själva att det här blir ett bra år. Jag fortsätter med Så in i själen att sända de här avsnitten och jag är tacksam med att ni finns med mig. Ta hand om er och hoppas att ni får ett fullständigt fantastiskt 2022. Du är viktig, kom ihåg det. Och du är bra, precis som du är. Puss och kram, hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.